Hej och välkomna till podden Oslagbara kvinnor. Det här är Maria.
Och det här är Tanja. Och dagens avsnitt har vi faktiskt ett väldigt spännande avsnitt som heter Vem fan är jag utan honom?
Mm.
Men det som vi tänkte mest är att vi vill också förklara vem vi var innan vi träffade honom.
Ja, det känns intressant tycker jag.
Ja, för vi var ju inte samma som vi var med honom, som vi också ska gå in på.
Nej, och inte samma som man är nu.
Nej. Heller. När man börjar hitta lite sig själv.
Mm.
Ja du Maria, nu tänkte jag fråga, vem var du innan du träffade honom?
Ja, det är ju en väldigt svår fråga egentligen. Men alltså jag var ju väldigt sprudlande tjej. Mm. Liksom. Mycket smink, klänningar, klackar, alltid glad. Social, mycket energi. Alltså jag älskade att skratta, skämta. Jag har ju alltid varit liksom väldigt stark och självständig. För att jag blev mamma när jag var 19.
Ja.
Och jag har varit ensamstående. Från början liksom.
Mm.
Så att jag har nog alltid varit ganska stark liksom. Och ja, men omtänksam och omvårdande liksom. Mm. Skulle jag förklara mig själv tror jag.
Ja.
Hur var du innan?
Ja, jag känner igen mycket av det du sa. Jag var också väldigt omtänksam och jag var också ensam med 3 barn i ung ålder.
Mm.
Så jag var väldigt självsäker och stark som du säger. Väldigt stark. Jag liksom kunde stå framför spegeln och säga liksom att fan vad du är vacker. Alltså, på riktigt. Mm. Alltså, nu låter det jättedrygt att säga så. Jag kunde tycka att jag var bra på saker. Jag var positiv och glad och mina ögon de bara glittrade jämt och jag log alltid, jag var alltid glad. Jag till och med hittade de mest negativa grejerna någonting positivt. Jag skämtade mycket. Jag nöjde mig inte heller utan jag var väldigt såhär, nej det där vill inte jag ha. Jag stod upp för mig själv framför allt liksom,
ja,
för
härligt.
Rätt och fel och för andra också, att jag kämpade mycket för andra. Även liksom, oavsett hur mitt liv såg ut. Jag var otroligt social. Allt, kunde prata med folk i mataffären, i kön. Och liksom frågat hur deras dag hade varit. Och log mot människor. Liksom. Och hittade på mycket saker med mina vänner. Som, jag hade ofta så här tjejfika till exempel en gång i veckan. Som vi träffades och snackade skit.
Ja.
Och sen var jag framförallt en känslomänniska. Alltså jag kunde gråta. Du vet ju vad jag tycker om att gråta idag.
Ja, det är inte något du gör ofta.
Nej, jag tillät mig själv att gråta. Jag tillät mig själv att vara svag. Utan liksom, det var inte svaghet för mig utan det var styrka att kunna gråta. Det var vad jag var.
Mm.
Visst är det otroligt hur man har förändrats under de här förhållandena? Du tänker tillbaka till den Maria du var.
Det är ju...
Känner du igen henne?
Alltså jag känner igen henne. Men det här är ju också väldigt mycket vad människor omkring mig kanske har beskrivit och sådär.
Mm.
Och jag kan ju sakna den här Maria.
Ja.
Väldigt mycket. För att jag kan ju inte säga att hux flux är jag den personen igen. Det är jag tyvärr inte.
Nej, det är lång resa till att hitta den personen igen. Det är...
Ja, och man kanske aldrig riktigt blir den heller.
Nej.
För att man har ju blivit så mycket kantstött liksom.
Ja, och... precis. Men du hade någonting som en av din familjemedlemmar berättade hur du är.
Ja.
Kan inte du bara läsa upp det?
Jo, men han beskrev på ett väldigt bra sätt tycker jag. Han sa så här: du var humoristisk och hade många drömmar och planer. Du debatterade och delade dina åsikter. Du var uppe med dina känslor och kärleksfull mot andra i din omgivning. Under förhållandet så var du väldigt mån om att han skulle vara nöjd. Hade en okej och snabb ursäkt till det mesta. Det märktes mycket att ditt sociala ändrades och du umgicks mycket mindre med vänner. Vilket till en början var naturligt när man är nykär. Men senare skyllde du på att andra hade så mycket med sina liv. Det var svårt och hjärtskärande att se dig efter att du hade lämnat. Du hade sån ångest. Du var paranoid, nedbruten och sorgsen. Det var som om du var tom inuti. Det var som en svart våg hade sköljt över dig som hela tiden försökte dra dig tillbaka ner i djupet.
Ja, det var ju väldigt starkt av honom att skriva det där, tycker jag. Det är väldigt mycket känslor och allting. Men för att gå tillbaks lite i det hela, vad han hade skrivit om dig. Men hur känns det att läsa det här, hur du varit med honom?
Nej, men tårarna rann ju.
Ja, jag vet, jag satt bredvid dig.
Just det. Ja, nej, men det kändes tungt, faktiskt.
Ja, men det kan jag förstå när det är ens familjemedlem som har sett det. För att man själv inte ser det på samma sätt för att man har levt där.
Man ser ju, som du säger där, absolut inte det på samma sätt.
Nej, nej. För man är så van att agera på ett visst sätt då, för att överleva där och då.
Man är så normaliserad också.
Ja, för bara liksom, vi fick ju främmande precis när vi höll på med det här.
Mm.
Men hon sa ju också det, hon ville ju veta hur vi hade kunnat formats till det här.
Mm.
Kommer du ihåg vad jag sa till henne?
Ja, men det var en jättebra beskrivning.
För hon, jag vet att hon tittar mycket på så här kriminalserier.
Just det.
Och då sa jag liksom att om du tänker tillbaka till alla de här förhören.
Polisförhören liksom.
Precis, hur de sitter där och mal och mal och mal. Och då sa jag till henne, det där var vårat liv i flera år.
Mm. Och då sa hon ju själv också att, aha, du menar att när de erkänner någonting som de inte har gjort.
Precis.
Mm. Och det var ju rätt klockrent.
Ja.
För där såg man ju på henne att hon förstod ju.
Hon fattade.
Ditt budskap.
Ja. Ja. Och det är ju precis så vi kvinnor har levt.
Mm.
Men för att gå tillbaks lite, hur var du med honom?
Alltså, att jag liksom brydde mig om andra tidigare, det blev ju någonting negativt.
Mm.
Han blev ju svartsjuk på det.
Ja.
Han ville ju liksom... Ja, men det han sa återkommande var ju att jag skulle bli en kopia av honom.
Mm.
Jag skulle bli en riktig kvinna som kunde stå upp för mig själv.
Men, och det är ganska starkt egentligen om man tänker nu idag med facit i hand.
Ja, jag kommer ihåg första gången jag hörde de här orden och tänkte jag verkligen, what the fuck? Alltså, är det här ett skämt? Liksom?
Ja, men som vi satt och pratade när vi pratade om det här för lite stund sedan. Att, vad fan, har vi inte klarat vårt liv utan dem innan?
Nej, men precis.
Vad tror de?
Ja.
Alltså på riktigt?
Jag har varit ensamstående mamma i liksom 20 år. Ja, men precis.
Och sen helt plötsligt kommer det någon och styr in och liksom att göra en riktig kvinna av dig.
Ja.
Men grattis.
Det var liksom, det var ju där.
Vad var du innan då?
Nej, men precis. Men det är ju det som de präntar in väldigt mycket, att du kommer aldrig klara dig utan mig.
Mm.
Du kommer bli ensam utan mig liksom. Men sen också om jag stod upp för mig själv, då blev jag ju straffad.
Ja.
Så att han sa emot sig själv där. Och sen var det ju väldigt mycket det här att mina vänner var ju inte bra för mig, de påverkade mig negativt, han hittade fel liksom på alla runt omkring mig, och min familj, de bor ju långt bort, det vet du ju.
Ja.
Och vi är ju supertajta egentligen.
Ja, det är ni.
Men det fanns liksom alltid ursäkter att inte hälsa på.
Mm.
Det var liksom att ja, men det är så långt att åka, eller liksom det kostar för mycket bensin. Eller...
Ja, jag känner igen det där. Kostar mycket bensin.
Så att det var det som mamma och pappa sagt egentligen. Det som de har reagerat mycket på, det var ju att vi kom ju dit väldigt snabbt. Hem jättesnabbt.
Mm.
Vi åkte hem liksom. Du vet ju själv, jag kan ju bo där en vecka.
Ja, jag vet.
Ja, alltså jag älskar ju vara hos mina föräldrar.
Ja.
Så att, nej, det blev en jätteskillnad. Och sen kom ju coronan och då träffade jag dem nästan inte på 1,5 år.
Mm.
Så att där var det ju inte så svårt...
Och bortförklara det hela.
Nej, det underlättade väldigt mycket. För det blev liksom inte konstigt. Sen var det att jag fogade mig otroligt mycket. På jobbet, jag åt ju inte med mina kollegor längre. Utan jag satt ju ensam med honom. Jag vågade inte hälsa på folk, speciellt inte killar liksom. Man fick ju den här fasaden och... Liksom jag höjde ju honom till skyarna.
Ja, och sen får man ju tänka på att ni jobbade ju på samma jobb, påminna om det.
Ja.
Till nya lyssnare kanske, att det var därför du inte kunde umgås med kollegorna på samma sätt.
Nej, precis. Och det måste ju varit en väldig kontrast för dem. För att jag har alltid varit den här som har typ prankat och skämtat. Ja, men du vet ju. Alltså, men från att gå till det till knappt säga hej.
Mm.
Och liksom det var fel på alla mina manliga kollegor. Alltså jag bytte bort mina pass om vi skulle jobba tillsammans. Men det var ju för att jag blev straffad för det.
Ja.
Men det förstod ju inte dem, såklart.
Där hade jag lite turen liksom, att vi inte jobbade på samma ställe. För där fick jag fortfarande vara lite mig själv.
Särskilt, en frizon.
Ja, särskilt när jag flyttade ner till hans stad.
Mm.
Och började lära känna nytt folk. Jag fick ta fram clownen i mig på jobbet. Alltså,
ja, vad skönt.
För att överleva i den dystra verkligheten utanför jobbet.
Ja. Jag vet ju, en gång på kontoret så slappnade jag för att jag visste att han inte var där inne.
Mm.
För att deras kontor låg längre bort liksom. Så att jag skämtade där med några kollegor, både killar och tjejer. Och vi, jag kommer inte ihåg vad vi gjorde, men vi skrattade och tjoade och höll på. Men när jag går ut, då står jag han bakom dörren.
Nej men fy.
Ja, så att det där blev jag ju väldigt straffad. Mm. Så att jag blev rätt paranoid också. Att jag visste aldrig, spelar han in det här? Eller liksom, filmar han mig? Är han bakom dörren? Alltså jag var hela tiden på min vakt.
Ja, men inte veta liksom om han dyker upp eller inte.
Nej, precis. Men liksom, jag blev ju väldigt liksom isolerad.
Mm.
Mer och mer. Mycket strategisk med hans humör.
Men tror du inte de flesta kvinnor blir isolerade i de här förhållandena?
Jo, många blir ju det.
Ja, för jag var ju också väldigt isolerad.
Mm. På vilket sätt var du det?
Nej, men det var ju också det här liksom, att vi har inte råd att åka hälsa på mina barn. Eller, nej, men liksom, måste vi umgås med dem? Det var liksom alltid på hans villkor vi skulle hitta på saker. Det var ju aldrig liksom när jag ville hitta på någonting eller med mina vänner, utan det var alltid hans vänner.
Mm.
Så det, jag kände mig otroligt ensam i det förhållandet, gjorde jag.
Men det var väl också lite att inte du träffade hans familj så mycket?
Nej, det var först i slutet.
Ja.
Det var först i slutet. Jag har aldrig träffat hans barn.
Oj.
Aldrig.
Nej. För där var ju också mitt ex väldigt så att inte jag fick träffa hans släkt och familj så mycket. Utan det var liksom, han hade nyckel till min lägenhet, kom och gick precis som han ville. Men jag hade ju ingen nyckel till hans lägenhet.
Nej.
Och jag dök aldrig upp där.
Nej.
Alltså det hade varit jättekonstigt.
Ja, men du visste säkert att ni hade en hemlig regel.
Ja.
Att du inte fick dyka upp. Medan han hade rättigheten att dyka upp hos dig hur han ville.
Exakt.
För du visste någonstans innerst inne att skulle du bara dyka upp, du skulle bli så straffad.
Mm, det skulle jag bli. Men berätta lite, hur har det varit för dig?
Oj, vad svårt. Som jag sa till dig förut, det var jättesvårt för mig att gå tillbaka och känna efter vem jag var med honom. För jag har ändå fått ganska mycket distans idag till den kvinnan egentligen.
Och det är ju något positivt.
Ja, jag har jobbat stenhårt med mig själv, ska du veta.
Mm.
Men det som jag dök upp för mig, det var ju att jag mer och mer började förlora mig själv. Att jag var liksom började anpassa mig mer om jag efter honom.
Mm.
För att det liksom, som jag sa, att de här förhören, att man blir ju mer liksom dom, att det ska bli lättare att leva med honom för att inte bli straffad.
Ja, det här med de här förhören, det måste jag bara säga en sak, att det var en sån push för mig att lämna.
Ja.
För att jag tänkte på de här polisförhören man satt i varenda dag. Maria, vill du verkligen sitta i de här polisförhören varenda dag?
Ja.
Alltså då, det är en stor trigger för mig alltså.
Ja. Men man var ju så rädd att göra fel. Jag var livrädd att göra fel. Mm. Och jag var livrädd för vilka konsekvenser jag skulle få om jag gjorde fel. Som till exempel, som jag tusen gånger har nämnt, om jag andades fel. Alltså bara en sån sak liksom, att jag var så rädd att andas fel. För att jag liksom, jag visste inte vad som skulle ske med mig. Mitt leende försvann. Alltså när jag tittade mig i spegeln så var det mer så här liksom att mina ögon hade slutat glittra. Mm. Jag var inte liksom den här glada på ett riktigt sätt längre, utan det var bara en fasad jag hade. Och framförallt, du vet ju att jag älskar att liksom bli hörd. Nej, men jag vågade inte bli hörd längre. Att jag hade ingen röst längre på samma sätt som jag har idag. Som du vet, som jag har kämpat med allting. Mm. Det är bara att lyssna på avsnittet med tjejen och socialtjänsten. Men det är liksom typiskt jag kämpar alltid för rätt och fel. Och med honom så fick jag inte göra det. Jag fick inte vara den. Jag fick inte ta den platsen. Jag fick inte ta den uppmärksamheten. För då var det, ska jag sätta igång någonting nu igen? Nej, alltså, då börjar man frågasätta, vad då sätta igång? Jag? Nej. Alltså, jag frågasatte mig själv så mycket. Jag tyckte framförallt att jag var ful. Jag tyckte jag var skitful när jag såg mig själv i spegeln. Och det var också någonting som jag inte kände igen mig själv. För att jag hade inte längre de här dagarna att jag bara, åh gud vad du är fin idag, eller gud vad du är vacker idag. Jag hade inte sådana dagar längre. Jag fick inte känna mina känslor heller. Alltså det här med gråta, det var helt borta. Jag hade inte rätt till mina känslor. Utan jag fick lära hos psykologen, mina känslor med honom, det var hans känslor. Det var inte mina känslor, att jag fick lära mig på nytt sen och känna mina känslor och säga till mig själv att jag har rätt till mina känslor. Så det var, alltså det var så stor, så mycket som hände i mig som person.
Jag tycker det är oerhört bra beskrivet. Jag känner igen varenda litet ord du säger faktiskt.
Ja.
Fast jag har inte den förmågan att sätta ord på det sättet som du gör. Men jag tycker att det är så talande.
Ja, tack hjärtat.
Ja, men jag känner igen, jag känner faktiskt igen allt du säger.
Ja.
Och jag tror väldigt många kvinnor gör det.
Ja, det är, det är så tragiskt att man ska behöva känna sådana känslor. Att man ska behöva bli den här personen. Att man inte har rätt att vara sig själv.
Precis. Och som du säger, att man liksom tappar sina egna åsikter och värderingar.
Ja, de existerar inte längre.
Nej. Det, alltså, det är ju varje människas rättighet.
Ja.
Men man blir ju så mindfucked.
Ja, men det är ju det. Liksom, det är så sjukt det liksom, hur man formas till en ny jag.
Precis, och man accepterar ju så otroligt mycket som egentligen går emot ens principer och värderingar.
Ja, men det är bara, om man går tillbaka till de här polisförhören då. Alltså där att till sist så orkar man inte kämpa. Alltså hjärnan orkar inte längre. Alltså, vad ska du slåss för?
Mm.
Dina känslor, din röst, ditt beteende. Liksom,
det är inte värt det.
Nej, men du får bara ställa dig och skrika emot allt.
Mm.
Och då får man andra konsekvenser istället.
Ja, men jag vet att jag sa, jag kan lika väl prata med den här väggen.
Ja, men jag kände så många gånger.
Ja.
Alltså, jag fick mer svar från väggen. Precis. Än när jag fick ur honom.
Ja, men det spelar ingen roll vad man sa. För att han trodde inte med då.
Nej! Samma. Det var väl liksom att, ja, okej, jag får väl säga som han säger.
Precis.
Och liksom man ljög ju. Alltså man ljög för att liksom överleva.
Mm,
och jag hatar då lögner. Jag har aldrig ens trott på vita lögner. Aldrig. För lögner för mig är någonting som är egoistiskt.
Mm.
Och särskilt efter förhållandet med honom. Han gjorde ju inget annat än ljög. Alltså jag har aldrig accepterat lögner i mitt liv.
Nej, men det där är faktiskt någonting som du har väldigt rätt i där. Att man måste, i de här förhållanden måste man ljuga för att överleva.
Ja, tyvärr. För annars skulle man inte sitta här idag. Vi skulle inte sitta och göra den här podden idag.
Nej, det skulle vi inte. Och det är liksom att jag vet att jag sa flera gånger, säg vad du vill att jag ska säga så säger jag det istället.
Precis. Eller säg vad jag ska känna så känner jag det.
Precis, men då var ju det också fel.
Ja.
Såklart. Så det är ju hela tiden det här, man vänder ut och in på sig själv för att nöja någon som aldrig någonsin kommer bli nöjd.
Mm.
Och det vet jag inte sagt tusen gånger, men det är faktiskt så.
Ja.
Vad du än gör så är det fel.
Mm.
Även om du själv tycker att du har gjort ditt yttersta och ansträngt dig så mycket, som du säger, man blir ju helt utbränd i hjärnan till slut.
Man orkar
inte, man blir så trött, dränerad.
Ja.
Det är lättare att lägga sig platt än att kriga.
Definitivt, definitivt. Mm.
Alltså en sjuk sak är ju liksom att, bara, jag vet inte hur det var för dig, men mina vänner fick ju inte ens tag i mig.
Nej, jag hade på flygplansläge ofta, eller helt ljudlös, just för att det skulle plinga i min telefon, för det skulle få konsekvenser.
Exakt.
Eller så hade jag sagt till mina närmsta vänner och mina barn att nu får ni inte höra av er.
Mm.
Så.
Ja, det gjorde ju inte jag, för det var ingen som visste. Men däremot hade jag ju, precis som du säger, på flygplansläge eller tyst, det var ju standard.
Mm.
Och sen hade jag tagit bort exakt alla notiser.
Mm.
Jag hade inga sociala medier, men jag hade Snapchat, hade jag.
Mm.
Och där liksom vet jag att jag har faktiskt en vän som reagerade och som skrämde mig lite, för att det var nog nära att hon liksom, när fasaden rasade. För att hon var så rak. Hon liksom sa det, men alltså jag skickar en snap till dig och du öppnar den efter typ 3 dagar. Vad är det som händer liksom? Och att när jag satt liksom och smsade med han på jobbet, för vi är kollegor också, va? Hon såg upp mitt ansiktsuttryck liksom, att jag var rädd eller om jag var ledsen. Och hon var liksom på mig väldigt mycket och frågade, eller så här ihärdig liksom. Vad är det nu? Och skriver du med honom? Eller vad är det, något som har hänt? Och liksom, ja, men hon märkte på mig när jag blev liksom hotad eller kontrollerad och
ja.
Sådär. Och det är jag ju väldigt tacksam för.
Mm.
I efterhand. Jättetacksam.
Mm.
Jag tror att hade hon varit lite mer ihärdig så hade jag kanske
öppnat dig och vågat berätta allt.
Vågat, ja.
Mm.
Så
men det att, måste också varit läskigt. Ja. Att någon, eftersom du alltid ser fasad.
Precis.
Du är fasadmänniska, att någon såg igenom ditt skal.
Jo, och det gjorde ju ännu mer att jag var tvungen att liksom höja han till skyarna, försvara honom, liksom ja, sätta på fasaden ännu mer.
Mm.
Så att, ja, men jag tror att folk såg mer än vad man trodde, såklart.
Ja, men det brukar man ju göra.
Jo.
Och sen är det ju ofta liksom, höjer man någon till skyarna så som du låter som du har gjort.
Mm, det har
så jag hade verkligen. Jag definitivt jag reagerat.
Mm.
Jag är sån där liksom att nej, lilla gumman.
Är det, för är det för bra för att vara sant så är det ofta det.
Ja, för så är jag alltid varit.
Ah.
Så jag hade varit en sån här pain in the ass kompis till dig.
Jo, men sant som jag förstår att alltså, alla unnade ju mig detta. Och liksom att de var glada för min skull.
Mm.
Att jag hittat den stora kärleken. Att jag var så lycklig liksom. Och att det verkade ju så otroligt bra allting.
Ja.
För det var ju det jag sa.
Ja självklart.
Mm.
För att skydda dig själv. Och
precis. Men det var ju inte så.
Nej, tyvärr så var det ju inte så. För annars hade du ju inte hamnat på kvinnor.
Nej, precis.
Men tyckte du inte sen när du hade lämnat och du fick den här friheten efter all den här isoleringen, tyckte inte du att det var jobbigt?
Oj, jo, det var ju fruktansvärt jobbigt. Jag tycker att min bror beskrev det väldigt bra egentligen.
Ja.
Att det var som en svart våg som sköljde över mig och försökte dra mig tillbaka hela tiden. Och jag kan bara tänka mig hur rädda de var att jag faktiskt skulle gå tillbaka när de fick veta allting. Men också de här 80 000 sms'en som
saknade. Det låter ju helt sinnessjukt egentligen.
Jag vet, men det blev så tomt. Liksom,
ja, men det kan jag förstå. Alltså, det var just tyst. För liksom någonstans långt där inne liksom, när man levde med dem så var man ju nästan beroende av dem.
Det var man ju.
Det liksom, man var ju så beroende av den här mannen, den här kärleken.
Ja, men han sa ju alltid till mig, präntat in i min hjärna att jag liksom kommer bli så ensam. Liksom,
ja, jag var så rädd att vara ensam. Jag tyckte det var så läskigt.
Ja, det var det.
Och liksom få bara vara ensam.
Precis. Jag trodde ju verkligen på riktigt att jag skulle dö utan honom.
Ja. Men framförallt det här också liksom att man helt plötsligt fick känna sina känslor.
Mm.
Alltså helt plötsligt. Det var ingen som påpekade vad du kände eller vad du tyckte. Och
nej.
Och nu fick du känna allt det där. Och det kom ju som en jävla våg över en.
Mm. Alltså där var det också kanske lite annorlunda för mig då. Eftersom att jag levde så gömd så länge. Så hann jag liksom inte känna den här tomheten riktigt. Utan jag levde ju på adrenalin.
Ja, precis.
Och han lät ju inte mig vara. Så att jag fick aldrig riktigt den här tomheten först liksom. Utan det var nog först faktiskt andra året som jag kunde bygga upp mig själv.
Ja, för jag fick ju nästan det på en gång. Liksom. Det var som en käftsmäll för mig. Att det liksom, nu hade man dragit hand ur mitt liv. Liksom. Jag fick aldrig ett hej då eller liksom ett avslut. Att nu skulle jag umgås med en vilt främmande människa. Och den vilt främmande människan, det var jag.
Ja, men alltså, för dig så blev det ju verkligen tvärt slut.
Ja.
Mm.
Jag var liksom, det var läskigt att umgås med sig själv.
Mm.
Och så ska man tänka, liksom, nu börjar livet. Vad då livet? Med vem? Med mig själv? Nej, fy fan. Vem fan är hon då? Nej, men
jag hann ju aldrig komma dit.
Nej.
Alltså, första året i alla fall. Mm. För att det var så mycket som hände.
Mm.
Så att det kan jag avundas dig lite. Att du har... Ja, men det har jag ju sagt många gånger. Att jag känner ju att du ligger ju mycket före mig. Just för att du har ju haft tiden att bearbeta det på ett helt annat sätt.
Mm.
Jag har ju inte det. Jag har ju lång tid kvar.
Men där är ju också vi olika för att du djupdyker ju inte dig själv på samma sätt för att du är lite rädd.
Mm.
nu är jag lite på här. Jag vet, jag skrapar innanför din fasad. Aha, det är skitjobbigt för dig. Men liksom, du vill inte djupdyka för du är ju så rädd att rasa. Mm. Alltså du vet inte hur pass djupt du kommer rasa. Mm. Så du försöker liksom bara trycka på locket många gånger.
Mm, men det stämmer.
Så att det liksom bara skrapa lite. Nej, men det här vart jobbigt. Nej, nu stoppar vi ner den där i kistan. Och så sätter vi några kedjor runt omkring. Och liksom, vi tar det sen.
Ja, men det är ju typiskt med EU. Liksom att, ja, men det är jättebra. Och sen går jag in på toaletten och bara, det är åt helvete. Alltså, det är ju så typiskt med.
Ja, men sen tror jag också att där är det bara för att du har barnen. Du vill ju hålla skenet uppe för att liksom göra dem trygga.
Mm.
För att, liksom, att de ska kunna bli hela först kanske innan du har tiden för dig själv.
Jo, men så är det ju såklart. För att barnen går ju alltid först.
Mm.
Men jag vet ju också att folk omkring mig har sagt att jag har varit en fasadmänniska. Men absolut inte lika mycket längre.
Nej.
Så det är ju någonting som har, alltså det har ju blivit en drastisk skillnad.
Jo tack, det har jag sett.
Ja, men jag har ju lång bit kvar.
Ja.
Såklart.
Ja, men det har vi nog alla. Mm. Alltså det tar lång tid att bli helt hel efter de här förhållandena.
Ja, och sen det är ju också vad man kommer ifrån och uppfostran och så, för att jag är uppväxt med det, med fasad, att den är viktig liksom. Så att för mig var det inte något svårt att hålla någon fasad i en våldsrelation egentligen.
Nej, för där vet man liksom vad som förväntas nästan.
Ja, men jag har ju varit van vid att alltid ha en fasad också.
Mm.
Och att man pratar inte om privata grejer med vem som helst liksom. Mm. Så att nej, jag har mycket att jobba på där.
Ja, men efter den här fasaden så kommer det ju lite det här att vem är jag? Vad gillar jag? Man är ju för fan helt lost. Och bara det liksom att hitta ro i sig själv är ju svårt. Att bara sitta i soffan och bara ja, ta det chill. Det är jättesvårt efter de här förhållandena.
Jag har ett så starkt minne där när du handlade mat första gången själv.
Mm.
Och du plockade precis det du ville.
Ja.
Ja, men det är ju väldigt talande.
Ja. Ja, jag kommer ihåg den känslan fortfarande. Alltså den känslan, det var som att jag skulle fått ett lyckopiller. Nej, men alltså det var ett lyckorus på riktigt. Att liksom bara få plocka ner i den här korgen precis det jag gillade.
Mm.
Samtidigt som jag hörde hans röst i huvudet. Alltså det var, alltså, och sen bara sätta det in i mitt kylskåp. Och jag kommer ihåg att jag höll kylskåpsdörren uppe länge. Och jag tittade så nöjd på det där. Bara, ah, mitt.
Nej,
alltså den känslan var helt otrolig. Var den.
Ja, jo, men jag tycker också liksom att, jag menar, trots att jag levde gömd så kände jag mig mer fri när jag levde gömd än med honom.
Visst är det sjukt?
Ja, det är ju helt sjukt. Men jag tror för min del var det ju liksom att eftersom att jag nu levde så gömd och att han inte lämnade mig i fred. Så jag tror det största för mig, det var ju att jag fick folk omkring mig tillbaka.
Ja, bara det var ju en helt underbar känsla liksom. Men jag tyckte också att det var jobbigt att få tillbaka vissa vänner. Att liksom säga, för alla visste ju inte vad jag hade varit med om.
Nej.
Och sen bara ringa, bara hej, jag bor på kvinnojour nu.
Mm.
Alltså, det var så
ångestladdande. Jag har en liten detalj att berätta.
Nej, men det var så ångestladdande bara att ta det samtalet och göra det. Det kunde ta mig månader innan jag vågade ringa någon.
Mm.
Och säga att så här är mitt liv just nu.
Ja, alltså det var ju fruktansvärt ångestladdande.
Fortfarande idag så vet inte alla att jag har bott på kvinnojour.
Nej. Nej, men det är ju samma med mig.
Ja.
Det är ingenting man kanske stoltserar med direkt.
Nej, det är ju ingenting som man hade precis planerat. Att, ja, det här är min framtid och det här är min dröm. Så.
Ja, men liksom bara kunna också sitta med telefonen fritt och liksom smsa en vän.
Ja, gud.
Alltså, den känslan kommer jag ihåg.
Ja, men bara det liksom att man inte längre hoppar till när man liksom låter i telefonen. Nej. Jag kommer ihåg i början, alltså, jag hoppar ju till.
Ja, en kallkår genom kroppen.
Ja.
Jag har ju fortfarande min mobil ofta på ljudlös. Ja, det vet ju du som får ringa mig. Spamringa mig.
Ja.
För att jag har så svårt.
Ja, men det kommer komma. Alltså det, jag bara bestämde att jag ska ta tillbaka makten över min telefon.
Mm.
Jag ska ta tillbaka. Ja, men faktiskt. Ja, men för att liksom, det var ju fortfarande hans telefon. Det var ju fortfarande på grund av honom som jag inte vågade ha ljudet på.
Mm.
För jag var precis likadan i början.
Mm.
Men sen bara bestämde jag. Nej, det är fan min telefon.
Ja. Alltså det hjälpte ju mig mycket att polisen beslagtog min telefon. För att då tvingades jag vara utan den. Det var faktiskt en väldigt skön känsla.
Det kan jag tänka mig. Annars
samtidigt
kanske...
som det var jättejobbigt då, såklart. Ja.
Annars kanske du hade suttit där igen.
Ja, man vet ju inte.
Nej.
Men så jag skaffade ju en ny telefon och nytt nummer och allting. Så det hjälpte mig mycket. Att liksom, då var han ju borta från den biten i alla fall.
Ja, precis. Jag kommer ihåg när man hade lämnat det här förhållandet och sen när man landat lite så kommer jag ihåg att jag mötte min spegelbild. Och jag kände inte igen den där kvinnan jag såg i spegeln. Det var ju liksom en död kvinna. Alltså, jag hade ingenting kvar i ögonen. Alltså, jag kände, jag var helt ärligt helt rädd när jag såg henne.
Mm.
Och jag liksom, jag hade ingen gnista i ögonen. Det var som om ett skelett tittade tillbaka med ett tomt skal. Alltså bara ett liksom...
Du kände inte igen dig själv.
Nej, vem fan var det där liksom?
Mm.
Det var inte alls jag. Det var liksom en helt främling för mig. Och det, liksom, det var faktiskt jättesorgligt att se.
Mm.
Och möta den kvinnan i spegeln. Jag vart verkligen rädd. Men hur såg din resa ut för att hitta kvinnan i dig?
Ja, men det var ju också det här liksom att jag hade ett stort täcke av sorg. Liksom. Det blev som tomhet. Som jag sagt något tidigare avsnitt, att vi satt ju verkligen ihop också. Både fysiskt och psykiskt. Men liksom att jag pendlade väl mycket i humöret. Och jag hade ju inte heller den här sprudlande... eller glittrande ögonen liksom kvar. Utan
man hade helt döda ögon helt
enkelt. Ja, det hade man verkligen. Och ja, jag ville typ bara dö liksom.
Mm.
Jag kände bara jag kommer inte kunna leva utan honom. Och sen var det väl mycket det här att jag kunde få upp hoppet vissa dagar faktiskt. För jag hade ett otroligt stöd omkring mig. Men sen när han började trakassera mig, eller det hände liksom, amen, att han gjorde överträdelse på kontaktförbudet, då kraschade jag så fruktansvärt hårt liksom. Och det var så stor sorg var det.
Ja. Men hur började du hitta delar av dig?
Ja, men jag blev ju successivt mer jag, eller vad ska man säga liksom, att det var ju många små saker som ledde till det. Och det var väl liksom att trots att jag levde väldigt begränsad, men jag kunde liksom lyssna på vad jag ville, vilken musik jag ville, vilken podd jag ville. Jag kunde se på TV liksom vilket program jag ville. Jag behövde inte förklara allt jag sa eller liksom vad jag gjorde. Jag behövde inte liksom redovisa, eller de här polisförhören då, ja, som jag sagt innan. Utan jag fick tycka vad jag ville. Men jag var ändå väldigt begränsad på grund av hoten liksom, och försiktig. Och sen har man ju det här invanda beteendet.
Ja, precis.
Det fick jag ju kämpa väldigt mycket med liksom, att jag vågade inte riktigt umgås med vem som helst, för jag kände liksom att han satt fortfarande lite på min axel. Så att jag var väldigt försiktig och jag visste inte riktigt vad jag tyckte liksom.
Men man vågade inte vara jag.
Nej.
På ett sätt. Alltså det var ju svårt att vara jag.
Mm.
Men framförallt också för att man visste inte vem jag är.
Nej, precis. Och det har krävts år av terapi.
Ja, men det är samma här alltså. Men jag vet också att liksom, till och med min hund, alltså det är helt sjukt, till och med min hund vart annorlunda efter att jag hade lämnat.
På vilket sätt?
Ja, men hon var helt annorlunda. Det var liksom, lät min telefon, det var så här, då? Alltså då stack hon. När jag började ha ljudet på. När jag började...
Hon blev rädd när din telefon lät?
Jajamensan. Hon liksom, hon, efter att jag liksom, hon också fått landa, hon vart som valp. Alltså det var liksom valp. Och hon började ha en röst, hon med. För med honom så skällde hon aldrig.
Nej.
När vi var ute och gick, de gångerna vi var ute och gick. Men det liksom helt plötsligt liksom, när jag började gå ut med henne, hon hade inget annat än en röst.
Alltså. Nej, hon blev också med sig själv.
Ja, jag tyckte att det var skitjobbigt liksom att hon kan väl hålla sina åsikter för sig själv. För liksom min PTSD kickar igång och där går med hon bara liksom, hallå, här är vi, här är vi, hej, hej. Och jag bara, fan, håll käften.
Ja, men det vet att du har sagt.
Nej, men jag ville ju inte ta bort den delen heller, för jag ville ju att hon skulle få vara hon.
Mm.
Eftersom hon inte hade fått vara hon. Fast vi ska kanske prata mer om henne i ett annat avsnitt.
Jo.
För vi kommer ju ha ett husdjursavsnitt, så tyckte jag vi går in för mycket.
Nej, men jag tycker ändå att det är intressant att höra hur det även har påverkat henne så mycket.
Ja, men det är så mycket det har påverkat.
Ja, för jag menar, jag ser ju bara henne hur hon är nu.
Ja.
Och det är ju världens gladaste, nöjdaste, tryggaste hund liksom.
Du hade inte känt igen henne när vi kom till kvinnojour.
Nej, men jag hade nog inte det.
Nej. Och du som är hundrädd hade varit ännu mer rädd, kan jag säga då. Så mycket kan jag avslöja.
Fy.
Mer om henne i husdjursavsnittet.
Ja. Men för att gå tillbaka lite till det här med den hopplösheten. Hur kände du där? Upplevde du också sådana känslor?
Oj, jag hade väldigt mycket mörka tankar.
Mm.
Där är liksom att jag trodde inte jag skulle klara mig. Eller ingen hopp om livet, och man var så van och var så beroende av honom. Så jag var ju rädd. Så därför fick jag så mycket, vad heter det, mörka tankar. Mm. Att jag kände att jag orkar inte.
Vågade du dela med dig av de mörkaste tankarna till någon?
Ja, det gjorde jag vissa gånger.
Mm.
Men då hade det faktiskt inte med honom att göra.
Nej, okej.
Okay. Då var det socialtjänsten.
Ja, just det.
Men jag pendlade också mycket i humör, precis som du gjorde. Mm. Alltså man hade de här, liksom när man hade hoppet uppe så var det så här, woho, liksom, det här livet kommer bli bra. Men sen var det också så här, liksom, aj för fan, det kommer bli skit. Och liksom, då var man ju helt orkeslös. Men sen började liksom, när man började slappna av så började kroppen också säga ifrån. Alltså jag hade konstant värk. Det tror jag att du känner igen dig.
Ja, det gör jag ju.
Och det har ju liksom, man kan ju faktiskt ha ont på grund av ångest. Att man har så starka ångestkänslor.
Ja, verkligen.
Och det, jag tror att jag hade mycket ångest och därför hade jag så mycket kroppsliga besvär också.
Mm. Jo, och sen levt under en sån stress under så lång tid.
Ja, för det vet jag att min läkare till exempel tog alla blodprover som vi gick att ta.
Mm.
För hon sa att du har levt så pass hårt. Det är liksom flera år med honom. Så du har ingen aning hur din kropp mår ens en gång. Du har inte haft tid att känna efter.
Nej, men någonting som jag tycker också är väldigt viktigt att lyfta, det är ju det här som du sa, liksom, till exempel att du fick mörka tankar av socialtjänsten.
Mm.
Och där kommer man ju återigen in på det här med bemötande då, för de här kvinnorna som är utsatta.
Mm.
Att man kan ju inte förvänta en normal, eller vad man ska säga, reaktion av någon som är så traumatiserad.
Nej,
om man
men
jämför med vanlig, för jag menar, det krävs så oerhört lite för att man ska falla.
Ja, men det är inte bara det, utan liksom många gånger förväntas man sig bete sig på ett visst sätt bara för att man är våldsutsatt.
Mm.
Och det är liksom, då är liksom vad jag har fått för uppfattning, att man ska vara ledsen, man gråter, man blir ett offer. Jag är inte alls sån. Alltså, jag är tvärt emot.
Mm.
Jag använder mer ord och jag kan låta mer kall, men jag är lika ledsen som alla andra.
Mm, men du visar det på ett annat sätt.
Precis, för att jag släpper inte in, för att jag är så van att skydda mig själv, för jag har ju fått leva med honom och skydda mig själv.
Mm.
Så varför ska jag släppa in en viltfrämmande människa då?
Nej, men precis.
Det går ju inte.
Nej, men det jag menade liksom, det var det här att Det var så lite som krävdes, bara att någon sa något fel ord eller liksom att jag såg
man är känslig.
Bild. Ja, man är så känslig. Mm. Det var rätt ordet.
Ja.
Liksom att det liksom räcker med en bild eller en låt eller någonting som påminner, så bara
oj, gud vad jag rasar.
Total rasar man och kraschar.
Jag hade ju vissa låtar jag inte kunde lyssna på utan
man
att kranen sattes igång.
Ja, man är så skör.
Ja.
Det är det.
Ja, men det är man verkligen. Liksom det är, man tar, suger åt sig av de här fel orden för att man är van att suga åt sig av de här fel orden. Som en svamp liksom, när man har levt med dem. Och så kommer en vilt främmande människa och säger ett fel ord. Då åker man ju lite tillbaks till den där känslan som man hade med de här männen.
Skyddsbarriären där.
Ja.
Mm.
Och det är lite läskigt om man tänker efter.
Ja, men det är det. Det är det verkligen. Men hur gjorde du då för att bli liksom mer du?
Åh, du. Vad gjorde jag? Jag började känna efter mer och förstå att det var mina känslor och inte hans längre. Att jag hade rätt att känna det som jag kände.
Ja, just det.
Eftersom jag var så van att inte få känna mina känslor. Mina ord började få mer betydelse liksom på ett annat sätt. Jag kommer ihåg att jag kunde liksom, till exempel när jag borstade håret, så kunde jag bara säga håll käften när jag hörde hans röst i huvudet. Jag sa många gånger kunde gå här. Gå i lägenheten bara håll käften. Alltså. Men det var bara för att jag hörde hans ord. För att tysta ner det och liksom säga till mig själv att nej, men jag har rätt. Alltså göra det jag vill göra. Och sen började liksom jag se världen med mina ögon. Det var inte längre hans ögon. Utan liksom man hade ju blivit präntad till liksom att se världen med hans ögon. Men
nu tycka och tänka vissa saker.
Ja, men nu fick jag helt plötsligt se dem med mina egna ögon. Att ja, det är en blå bil. Det var inte grön som han sa. Nej, men alltså bara sådana sjuka grejer. Liksom att det var, ja, det var mina grejer. För att dra det helt kort så mina känslor fick ju vara mina.
Mm. Ja, jag kan känna att det här som har liksom kommit ur det här som är något positivt, det är ju att alltså jag vågar stå upp för mig själv mycket mer nu än vad jag ens gjorde innan jag träffade honom.
Ja, men herregud, ja, man har blivit starkare på ett helt annat sätt än man var tidigare kanske.
Ja, men det har man. Och sen liksom att jag tar ingen skit längre.
Nej.
Det kanske har slagit över lite väl mycket då, att jag liksom...
Fast det tycker jag inte det har gjort med dig. Jag tycker inte det.
Nej,
det. För jag kan fortfarande känna att du har vissa delar kvar som du behöver jobba med.
Mm.
Som till exempel liksom att stå upp för dig ännu mer. Så jag tror att det är mer att du tycker på det sättet bara för att du inte är van att vara den här kvinnan.
Precis, och det har jag ju inte varit för någon gång. Nej. Egentligen. Jag har alltid varit för snäll.
Ja, precis.
Och låtit folk trampa på mig.
Så därför kanske du tycker att det har slagit över, medan när jag ser dig utifrån så tycker inte jag det.
Nej.
Jag tycker inte att det har slagit över, jag tycker inte att du tar för mycket plats, jag tycker inte att du står för mycket för dina åsikter. Jag tycker jag ser mer att det har blivit mer hälsosamt.
Mm, vad skönt.
Att du står upp så för dig idag.
Mm.
För jag kände ju inte dig innan. Så jag har, men vad jag tycker själv så tycker jag att du kanske borde stå upp ännu mera.
Mm.
Och våga säga ännu mera.
Ja. Och det är ju alltså väldigt berikande att höra.
Ja.
Faktiskt.
Men jag förstår att du kanske tvekar. Just för att du är så rädd.
Mm.
Att han ska ha rätt på ett sätt, på ett sjukt sätt liksom, att ja, här kommer Maria att ta plats.
Precis. Jo, men så är det ju.
Ja. Så jag tycker faktiskt du ska ta mer plats.
Ja, ännu mera.
Ja, definitivt.
Men det är ju liksom också väldigt nyttigt tycker jag, som det här jag läste upp som min bror hade sagt, liksom att man hör andra, eller som du säger nu.
Mm.
Att man hör andra personer som man litar på och som står en nära.
Mm.
Deras liksom tankar om en.
Mm. Men bara att gå tillbaka till det. Vad hade du för bild av mig när du träffade mig första gången på kvinnojour?
Ja, men jag tyckte att du var ju en kvinna med skinn på näsan. Liksom, och väldigt omtänksam, omvårdande, rolig. Alltså, du hade ju koll. Du var ju lite som... mamman i huset.
Ja.
Ja, men du var ju väldigt mån om hur alla mådde och ville ju att alla skulle må bra och liksom, sen hade du stenkoll på omgivningen också.
Ja, det brukar jag ha.
Ja, så att...
på gott och ont.
Ja, nej men liksom, jag fick en uppfattning att du är en kvinna som vågar stå upp för dig själv.
Mm.
Och det vet jag ju, du gör nu, ja. Vet jag ju det.
Men kul att höra att jag kunde... utsöndra sånt eller vad man ska kalla det.
Mm. Och alltid glad liksom.
Mm.
Väldigt så här utstrålning. Du såg inte ut som... ja, men du såg inte ut som en trasig kvinna. Om jag får säga det så.
Ja.
Liksom, utan du... det är ju det vi har sagt många gånger. Att man har den här stereotypiska bilden av en utsatt kvinna. liksom kuvad och liksom, ja, ser jätte liksom trasig ut eller liksom ledsen och så. Men det är ju inte så.
Nej.
För man visar ju inte det utåt på det sättet.
Nej, det beror på hur man tittar.
Ja, det är ju det.
För om man ska gå tillbaka hur jag såg dig. Så såg jag ju, som du alltid säger, en fasad.
Ja.
Jag såg definitivt en fasad. En välsminkad kvinna.
Mm.
Och jag tänkte bara, ja, du lurar inte mig.
Mm.
Det var det första jag tänkte. Jag såg en jätteförsiktig Maria som nästan ursäktade vart hon gick.
Mm.
Alltså att, otroligt snäll, definitivt. Ett varmt, stort hjärta, men ändå på sin vakt. Att hon håller lite avstånd, liksom, att inte veta liksom, aha, vart har jag henne. Som läser av runt omkring vad som händer. Men också liksom att ändå någonstans är nyfiken till att liksom att ja, men jag kanske vill lära känna det, jag vet inte än. Men otroligt stort hjärta framför allt, men också hur trasig du var.
Fast ja, du såg ändå det. Liksom.
Ja, ja, men jag är så här, men jag har också van att läsa av människor på ett annat sätt.
Jo, än andra. Med ditt yrke och så också.
Ja.
Mm.
Så jag vet att jag ser många gånger mer än vad andra ser.
Mm.
Att jag skrapar under ytan. För jag har alltid haft vänner som har sagt, men fan, sluta, du är läskig. sluta läs mig nu.
Ja, precis.
Så jag såg ju det där
trasiga
i dig. Men samtidigt var det också en kvinna som jag kände att henne vill jag lära känna för att hon är äkta.
Mm.
Kände jag.
Åh, fin. Jo, men det där var ju, du såg ju liksom kort och gott, alltså den jag var när jag hade lämnat. Faktiskt. Naket.
Ja.
Mm.
Men ändå såg jag också hur fast du höll vid fasaden som du alltid pratar om.
Ja. Jo, den har jag ju fortfarande.
Ja, inte lika mycket med mig som jag är tacksam för.
Nej, nej, det har jag. Jag släpper ju på fasaden, ja. Absolut. Mm. Alltså, om man lyckas riva min mur eller min fasad, då, ja, men då är jag lojal till döden. Det vet du ju.
Ja, det vet jag.
Men det är inte så lätt att komma innanför den.
Nej, det är det inte. För du ursäktade dig i början väldigt mycket.
Mm.
För att du inte var sminkad. För att inte du hade kanske liksom jeans på dig eller någonting. Att du hade bara mjukisbrallor på dig. Liksom. Mm. Det var så här, liksom, ursäkt att jag ser ut som jag gör. Men det var liksom också att du var rädd. Så det var därför du ursäktade. Du var rädd att släppa in mig.
Ja, men så gör jag ju fortfarande.
Ja,
men kanske inte till dig.
Nej, men inte längre med liksom, mig.
Men nya människor gör jag ju definitivt så.
Men så är jag ju så otroligt tacksam att jag har fått komma innanför din fasad.
Ja, men det är jag ju med. Och du har ju också en väldigt hög mur egentligen.
Ja, det har jag.
Faktiskt.
Väldigt hög.
Som du sa innan där, du visar ju inte känslor till vem som helst.
Nej.
Men när man känner dig så liksom, alltså jag tror att många kanske uppfattar dig som hård med skinn på näsan. Nej, men liksom, ja, en person med mycket liksom skinn på näsan, men du är egentligen en ganska känslig person.
Jag är en känslomänniska. Ja. Jag är definitivt en känslomänniska.
Det är du faktiskt. Så att, ja, nej, alla borde ha en Tanja i sitt liv.
Tack, och alla borde ha en Maria. Det som jag tycker att vi ska avsluta med helt enkelt är att som jag känner så starkt. Jag vet aldrig om jag kommer bli den kvinnan jag var innan. Utan jag hoppas att jag kommer bli en bättre version av mig själv.
Mm, jag ryser.
Ja, men om man tänker, det är ju sant på något sätt.
Det är väldigt sant.
Mm.
Det är så spot on, verkligen.
Vad tycker du? Tycker du att vi har fått med allting som vi behöver?
Ja, men det tycker jag nog. Och jag tycker faktiskt att ni får skriva era frågor eller kommentera avsnittet. Vi finns på Instagram och TikTok, Oslagbara kvinnor. Behöver ni så ringer ni till kvinnofridslinjen.
020 50 50 50.
Och i akuta fall.
112.
Tack för den här veckan.
Tack.
Tack för att ni lyssnade.
Puss hej!
Puss hej!